Eftersom det är bibelundervisning så ska vi börja med två bibelord. Jag ska kommentera dem lite grann. Efesierbrevets första kapitel, verserna 22 och 23. Allt lade han under hans fötter. Allt lade Gud under sonens fötter. Och honom, alltså Jesus, som är huvudet över allting, gav han till församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom, alltså av Jesus, som uppfyller allt i alla. Gav han åt församlingen. Och då är det bra att vi kommer ihåg att när vi läser om församlingen i Nya testamentet, så är det ett ord som heter ekklesia. Jag ska förklara det om en stund. När vi läser i Gamla testamentet om församlingen, så är det väldigt unikt om det finns icke-judar i den gemenskapen. Där handlar det alltså om en gemenskap där man har kommit överens, oftast med påtryckningar från Gud, att bli en gemenskap som har omsorg om varandra. Det funkar inte alltid så, men ikväll ska vi titta igen på den nytestamentliga delen av församlingen. Men innan vi gör det ska vi läsa ett bibelord till ifrån första Korinthierbrevets 12 kapitel, vers 13. I en och samma ande har vi alla döpts för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. I en och samma ande är vi alla döpta för att höras, står det här, till en och samma kropp. Ska vi läsa den grekiska texten så står det att för att utgöra en och samma kropp. Vi är alltså döpta för att utgöra kroppen. Vi är döpta för att inte bara höra till den, utan vi är själva fokuset i kroppen. Alltså är det så här att församlingen bara vore summan av ett antal människor som flyttar in i någonting redan färdigt, då är det en sak. Men här är det så här, den här gruppen människor utgör, de är församlingen. Så vi är församlingen. Men han är huvudet. Det är han som styr. Men vi är kroppen. Och det är viktigt vi ser. Så det här ordet församling, som vi hittar i Nya testamentet, det är ordet ekklesia, eller ekklesia, beroende på hur man vill uttala ordet. Och det är ett inlånat ord egentligen från romarnas tid. Rom var ju ett jättestort imperium på den här tiden. När Jesus levde och en bra bit fram sen var romarna stort. Där hade varje provins sin lilla favör hos kejsaren. Judarna hade en speciell favör. Därför att kejsaren, de flesta av kejsarna, ansåg att man skulle inte bryta in i deras religion, deras Guds tillbedjan. Sen kom man till andra delar, ända bort till Spanien, så hade man helt andra synpunkter. Ända bort till Indien fanns man en period. Men just judarna hade en speciell ställning. Ordet ekklesia, det är alltså en samling människor. Och som kommer ifrån när kejsaren, Facebook fanns ju inte på den tiden. Och inte kunde man mejla heller, och inte man kunde ringa heller. Man kunde knappt skicka brev. Då tog det något år innan det var framme ifrån Rom och alla de här via gatorna då. Och så kom ner till Jerusalem. Utan man skickade ut en härold som talar om att nu har kejsaren bestämt någonting, så nu ska ni komma samman och höra det. Och dessa som då samlas på forum, alltså torget, forum, de kom utropade från alla husen och blev då i den traditionen en ekklesia. Man blev en folksamling, de var utkallade ur husen. Man gick verkligen då man ur huset. Det fanns gränser för dem som ammade och så vidare. Annars skulle alla samlas i hela byn, i hela stan, till en eklesia. Så när församlingen började växa fram så lånade man det ordet. Varför då? Jo, därför alla de på Jesus troende var ju utkallade ur det sammanhang där de fanns. Och de blev en eklesia, eller eklesia. Du får använda, uttala ordet om du vill. Jag är inte proffs på grekiskan eller bibelgrekiskan. Vi har en kvinna här i Lidköping som är duktig på bibelgrekiskan. Men hon är inte med nu, så jag kan inte fråga henne exakt. För nu, tidens grekiska och bibelgrekiska skiljer sig åt ganska mycket. Men vi är också en eklesia. Om vi har lämnat vårt gamla sammanhang och bildat en ny gemenskap mitt i det här samhället. Amen. Vi är en ny gemenskap. Vi har fått en ny identitet. Därför skriver Jesus, eller Jesus säger så här. För han hade ju liksom börjat den här processen med att få med sig en grupp människor. Först lärjungarna. Så småningom blev den skaran ganska stor. Och de möttes regelbundet. Och när efter Jesu död och uppståndelse och himmelsfärden och pingstdagen, så är det en ganska stor grupp på 3000 som utgör ett embryo till det som ska bli församlingen. Och då skriver Jesus, eller säger Jesus här. Då säger han, hade ni tillhört världen skulle världen ha älskat er. Det är Johannes 15, 19. Förlåt mig. Johannes 15, 19. Hade ni tillhört världen skulle världen älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Alltså grunden för att utgöra den här nya gemenskapen, eklesian eller eklesian, är att man är tagen ut ur världens sammanhang för att utgöra ett nytt sammanhang. Bibeln är ganska klar på att man kan inte tillhöra båda delarna, utan man får välja, tillhör jag världen eller är jag uttagen ur världen och utgör den nya gemenskapen som är grunden till församlingen. Jag tillhör församlingen, eller jag utgör församlingen. Jag är en del av den. Paulus uttrycker det på sitt sätt i Galaterbrevet när han skriver församlingen i Galatien. Det andra kapitlet, vers 19 och vers 20. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Alltså, det är viktigt att se när vi tar om församlingen. Då tillhör jag inte världen längre. Jag kan tillhöra IOGT, jag kan tillhöra frimärksamlarklubben och egentligen inte göra så stor skillnad mot mitt liv i det världsliga sammanhanget. Men församlingen är något helt annat. Då har jag lämnat den här världens tänkande och så ingår jag i en ny gemenskap. Jag har fått en ny tillhörighet. Och det är viktigt att se. Jag menar, jag har varit med i MOF ett antal år. Det var någon som lurade med mig i MOF. Jag har aldrig varit på ett enda MOF-möte. Men jag fick billigare försäkring hos Ansvar. Därför så var jag med i MOF. Nu har jag lämnat det. Och jag har inte min bilförsäkring i Ansvar heller. Det är inget fel på Ansvar. Men det jag köpte bilen hade billigare försäkring att erbjuda. Och det blev det ju så. Men församlingen, den utgör ju jag. Så det är viktigt att jag är där, eller hur? Då kan jag inte liksom, det är inte liksom en livförsäkring för om Jesus kommer tillbaka, så är det bara att jag är till en församling. Utan det är en del av mitt liv, mitt tänkande. Jag utgör den. Jag hör hemma det. Nu lever inte längre jag, säger Paulus, utan Kristus lever i mig. Jag lever ett nytt liv. Och det är liksom grunden i den kristna gemenskapen. Vi konstaterar också att församlingen är Kristi kropp. Du är en del av Kristi kropp. Det kan man inte säga om jag tillhör IOGT, NTO eller MHF. Eller, ja, men det är inget fel på de organisationerna. Inte alls. Eller frimärksamlarklubben. Men församlingen skiljer ut sig. Därför helt plötsligt blir jag åskådningsmaterial för vem Gud är i den här världen. Jag menar, det, jo, inom islam vet jag att det förekommer ibland att när Jesus försöker kalla på muslimer så är det väldigt vanligt att han faktiskt uppenbarar sig synlig gestalt för dem. Jag har mött ett antal människor som kommer från muslimsk värld. Jag vet inte varför, jag kan inte riktigt förklara det, men jag har sett att det har gjort ett väldigt starka intryck. Då kommer en ljusgestalt och uppenbarar sig. Vår granne kom till ett möte och hade med sig en vän. Han är muslim. Och den här vännen som kom till en fredagkväll, tror jag, var i kyrkan. Vår granne brukar aldrig komma till kyrkan. Jag var så chockad när jag fick se honom komma till kyrkan. Nu kom han med en vän som hade mött Jesus på ett mycket mirakulöst sätt. Och han ville veta, vad är det här? Den här vännen var från Syrien. Men vi är alltså uppenbarelsen av Jesus. Det är inte vi som styr, det är huvudet. Men vi är kroppen. Och vi läste ju det förut i Efesierbrevet, första kapitel. Låt oss gå till 22 och 23 versen. Allt la han under hans fötter. Och honom som är huvudet över allting gav han till församlingen. Som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Gav han till församlingen som är hans kropp. Jag kan inte säga annat än att du och jag är en del av kroppen. Kristi kropp. Och folket sa jaså eller amen. Välj vad som är lämpligast. Men vi är alltså uppenbarelsen av Jesus i den här världen. Det säger ju någonting också hur vi ska leva. Paulus säger att vi ska leva på sånt sätt så att de utomstående, hedningarna, blir imponerade. Därför Jesus uppenbarar sig oss, va? Inte för att vi är så duktiga eller så heliga, men därför att vi har låtit Jesus flytta in i våra liv. Så till och med grannarna märker det. Eller hur? Ja, borde märka det i alla fall. I första Timoteusbrevet så säger Paulus någonting när han skriver sin andlige son Timoteus, som då förmodligen är församlingsföreståndare i en jättestor församling i Efesos. 50 000 medlemmar vid den här tiden. Paulus skriver till honom: detta skriver jag till dig i hopp om att snart kunna komma till dig. Men om jag dröjer vill jag att du ska veta hur man bör bete sig i Guds hus och med den levande Gudens församling. Sanningens pelare och grundval. Då flyttar vi över ytterligare. Alltså församlingen, den här uppenbarelsen, du och jag som känner oss ganska vanliga, ganska bristfälliga och vet om att vi har brister och fel och svagheter och tillkortakommande, eller hur? Jag tror inte någon av oss slår sig bröst och säger, jag är så helig. Kanske ni gör, men jag gör inte. Jag vet att jag har brister och svagheter. Ändå kan Gud flytta in och bo i mig. Inte bara i mig, utan alla mina syskon som tror på Jesus. Och då är det så här att då har vi blivit, församlingen är sanningens pelare. En pelare är någonting som är stabilt, någonting som byggs upp. Jag menar, om inte den där pelaren fanns där borta under läktaren så skulle vi inte kunna gå upp på läktaren. Jag skulle inte göra det. Sen kan jag ta om för att det finns en hemlighet. Den där, ni ser det rör som är där. Går jag en trappa ner i den lokalen som är under, så fortsätter den pelaren ner. Tar man bort den, då skulle inte jag heller våga vara på läktaren. Man har tagit ner belastningen hela vägen. Och sen finns det även under där infästningar så att det ska hålla. Så där de fick, även där nere har det fixat så att man, vi kan fylla läktaren med fullt med folk. Församlingen är en pelare. Det är sanningens pelare. Det är den som är, och nu ska jag trassa till det riktigt för dig. Vi brukar tala om subjektiv och objektiv sanning. Subjektiv sanning, det är att du och jag, vi har uppfattat någonting. Solen gick inte upp förrän klockan 10 på förmiddagen. För vi låg och sov, så vi såg inte att solen gick upp. Men den objektiva sanningen är att den går upp på en 5. Det är sanningen. Men vi uppfattar inte, för vi var inte vakna. Det här är alltså skillnad mellan någonting som är subjektivt. Jag upplever någonting. Jag menar, gå härifrån till Götene, det är jättelångt. Eller hur? Jag skulle inte klara av det. Men så finns det en objektiv sanning, exakt hur många 100 meter det är. Om du kör den eller den. Nu vet jag blivit lite annorlunda när man har gjort den nya förbifarten här förbi Källby. Nej, förbi, ja, bort till Källby. Förbi samhället här ute. Det finns alltså objektiv och det finns subjektiv sanning. Många vill säga så här, ja men det här är er uppfattning. Ja visst, det är min uppfattning. Men det är Guds uppfattning också. Skapelsens uppfattning är församlingens uppfattning. Församlingen är både sanningens pelare och grundval. Vilket gör att hela det här samhället, hela den här vilar på det här. Även om inte en enda människa skulle bekänna Gud, så är det sant att Gud har skapat den här världen. Det är han som ser till att solen går upp och ner. Det är han som ser till att månen skiner. Det är han som ser till att det kommer regn. Det är den objektiva sanningen. Och det är viktigt att vi ser det. Det finns en objektiv och det finns en subjektiv sanning. Jesus, som är huvudet för den här församlingen, han är den objektiva sanningen. Det finns en frälsningsväg. Det finns inte flera. Den objektiva sanningen som församlingen har att förkunna, det är att Gud är enda vägen till frälsning. Gud är enda vägen till frälsning. Och församlingens uppgift är att lyfta upp det. I Johannes 14 och 6 står det. Jesus sa till honom: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Det är också en objektiv sanning. Man kan försöka vilken väg man vill. Men det är bara genom den vägen jag kommer hem till himlen. Och vi kan inte förkunna något annat. Och församlingen ska inte leva ut något annat än den objektiva sanningen. Det finns två utgångar. Himmel eller helvete. Det finns två utgångar från det här livet. Himmel eller helvete. Och vi har valt himlen, eller hur? Vi har valt Jesus. Och han är enda vägen till Fadern. Och det här måste vi lyfta upp. Och det här är församlingens uppgift. Vi kan inte sitta och snicka ihop en egen lära. Och vi vill vara sanningens bärare i den här tiden. En del skulle tycka att det vore häftigt att ha en egen lära som inte stöter emot. Och du lever som du vill och gör som du känner. Det blir happy end. Men det blir ju inte det. Och det måste vi tala om för människor. Det blir inte happy end. Det här är församlingens uppgift. Sanningen, i och med att Jesus är huvudet för denna sin kropp. Och det är uppifrån huvudet. Jag minns det så i min kropp. Och jag tror det är så hos dig med att det är här uppe vi tänker ut saker, va? Det här vi reflekterar. Sen har vi ju vissa reaktioner som sitter i ryggmärgen också. Men det här när vi ska planera. Men du ska köra bil, så kör du inte möjligtvis hur du ska trampa på gasen och kopplingen och så vidare. Det sitter i ryggmärgen. Men nu, vilken väg du ska välja, den väljer du här uppe. Och så är det också i församlingen. Vägen som vi ska gå, den väljer Jesus. Han är sanningen. Och det är viktigt, vi kommer ihåg det. Hela församlingstanken måste genomsyras av Jesus. Annars kommer det inte bli någonting av någonting. Och jag tror det är viktigt vi ser det. Så Jesus är sanningen. Församlingen är sanningens pelare och grundval. Och du och jag är med och lyfter upp det. Sen finns det en liten parentes. Jag kan berätta någonting för er. Jag har varit med några år. När det är gott i en församling, när man älskar varandra, då uppstår någonting helt mirakulöst. Jag minns den här första åren i Vänersborg 94, 95, 96. Alltså vi bara satt och skakade på huvudet. Var kom de här människorna ifrån? De här har vi aldrig träffat förut. Ja, några, men Kristi hade lite systrar och sågrar och så vidare som blev frälsta. Men många kommer, vi hade ingen aning om var de kom ifrån egentligen. Jag skulle kunna namnge flera stycken av dem som bara dök upp. Ett 30-tal på 2 år. Jag gjorde ju inte annat än stod i dopgraven. Vi kom upp och torkade dopdräkten mellan varvorna. När det är gott i en församling, när vi älskar varandra, när vi kan säga se hur de älskar varandra, då uppstår någonting i en församling som heter andlig magnetism. Jag är inte fysiker, så jag kan inte berätta. Men jag har lärt mig en sak. Har jag en magnet så attraherar det som är magnetiskt, eller hur va? Men tar jag en vanlig järnbit, den kan vara precis samma form och se likadan ut va? Men det händer ingenting. När Guds ande bor i en församling, då uppstår den här dragningskraften. Alltså helt plötsligt sitter människor där som vi inte hade en aning om. Var de intresserade? Överhuvudtaget. Alltså på, kan det vara 10 år, 70 stycken i en liten församling i Vänersborg kom till tro. Alltså jag säger, det är ju inga sådana här världsrevolutioner. Men det var gott i församlingen. Vi älskar varandra. Vi la tid på att be tillsammans. Vi hade väldigt mycket tid till att bön. Vi hade bönenätter och vi var lite yngre också då för 15 år sedan. Vi har blivit lite äldre, lite mossigare kanske. Men nu börjar vi se det igen i Vänersborg. Det dyker upp människor som vi inte visste fanns. Tänk på den där eritreanska kvinnan som varit med oss nu 2 söndagar. Nu vet jag ju vem som har bjudit in henne. Men med hur många har vi inte bjudit in till och från? Det är mängder. Det här är ett kännetecken. När Guds ande är utgjuten, då uppstår en helig magnetism. Jag kan inte förklara på annat sätt. Det är Guds närvaro som fungerar. I 1 Korinthierbrevet 12 står det i verserna 4-5. För liksom vi i en enda kropp har många lemmar, och alla lemmar inte har samma uppgift, så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Alltså, när vi börjar upptäcka det här, jag klarar inte det här själv, utan vi ska göra var och en på sin del. Alla kan inte vara på samma ställe. Jag menar, när jag spelade handboll en gång i tiden, hemma i Mariestad, i MBK, som bollklubben heter då, Mariestads bollklubb, så ville alla spela i kedjan. De ville göra mål. Och våran tränare sa, nej, det går inte, alla kan inte det. Vi behöver ha en viss fördelning. Och någon behöver stå i mål. Eftersom jag var lite lat så stod jag i mål. Behöver inte springa så mycket. Däremot sköt de rätt mycket på mig. Så jag har fått en viss vana att bli skjuten på. Det ingår i paketet lite grann. Men det är viktigt. När vi upptäcker, du har den uppgiften, du har den uppgiften, du har den uppgiften, då uppstår det här som jag inte kan riktigt förklara. En helig närvaro som bara attraherar människor. Och det är viktigt att vi upptäcker det. För församlingen är den absolut högsta och viktigaste gemenskapen som finns. Det är han. Så här säger Paulus när han skriver till församlingen i Korinth, 2 kapitlet, verserna 4-5. Mitt tal och min predikan ska inte med övertygande visdom, utan med bevisning i ande och kraft. Er tro ska inte bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Jag har suttit på möten när jag var en tvärhand hög i stort sett, där man bara känt någonting annat det här. Det är inte bara de där personerna som jag kunde namnen på. Polis Åström till exempel, som satt alltid i bänken framför där vi satt. Olle Åström. Och jag skulle kunna tala om vad de hette. Men helt plötsligt kände jag, det var något annat som kom in. En närvaro. Där människor kände att Gud var där. då blir det inte genom mänskliga ord som människor övervisar, utan genom ande och kraft. Och det är församlingens bästa arbetsredskap. Det är när ande och kraft får vara med och utgjuta sin ande. Sen skulle jag vilja fortsätta, men jag ska begränsa mig där och säga så här. Församlingen, Guds församling, som du och jag med utgör, är Guds ögonsten. Det är Guds ögonsten. Alltså han är rädd om sin församling. Han är rädd om sin församling. Han har gett sitt liv för den här församlingen. Han har gett sitt liv för dig och mig. Och han älskar oss. Helt och fullt. Är det någonting som hans hjärta brast för, så var det människor som skulle ta verket vidare. Som fick uppdraget. Gå ut och gör människor till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se jag med er alla dagar inte tidens slut. Missionsbefallning Matteus 28, 19-20. Det här är det någonting han älskar. Så tala aldrig illa om Guds församling. Vi kan ha synpunkter på varandra. Vi kan tycka illa om varandra. Men tala aldrig illa om församlingen. För det är Guds ögonsten. Gud älskar sin församling. Vi vet att vi är bristfälliga och svaga. Jag menar, ingen av oss kan slå sig på bröstet och säga att vi är jätteduktiga. Vi har aldrig misslyckats. Vi har aldrig tänkt fel. Vi har aldrig gjort någonting fel. Välkommen in i gänget. Men Gud älskar oss. Gud älskar oss. Gud älskar sin församling. Även i Lidköping. Gud älskar sin församling. Han har vunnit den med sitt eget blod. Gud älskar församlingen. Ha med det. Låt mig få be tillsammans med oss. Jag tackar dig för den ur världen utropade skaran. Som utgör din församling. Herre. Tack för att du just nu sitter på Faderns högra sida. Och du ber för oss. En dag ska du också ta oss hem till dig. Men under den tiden, fram till dess du kommer att ta oss hem till dig, ska vi göra jobbet. Vi ska sprida kunskap om dig. Vi ska vara sanningens pelare och grundval. Herre, vi ska inte vara en vindflöjel som följer med i varje vindkast i läran. Utan vi ska stå fasta på ditt ord. Vi älskar dig, Jesus, av hela vårt hjärta. Tack, Herre, för att du hör oss. I Jesu namn. Amen.